Pollen och frön kan bevaras i tusentals år och sen berätta hela vårt landskaps historia. Vi möter paleoekologen Per Lagerås. Och så ska vi till storkstaden Rust i Österrike. I Naturmorgon den 15 november 2025. God morgon och välkomna till Naturmorgon i P1. Jag heter Jenny Berntsson Djurvall och fältreporter Lena Näslund har redan hunnit vara ute i en mosse för att spåra forna tiders ekologi. Och nu, Lena, är du inomhus på ett labb. För nu ska vi få reda på idag hur en paleoekolog jobbar. God morgon, Lena.
God morgon, god morgon. Ja, jag står i mikroskoprummet på arkeologerna i Lund. Just nu mörkt, ganska stillsamt Lund. Inga kallgrader. Definitivt inga kallgrader i mikroskoprummet.
Nej, och vi kommer handla mycket om pollen idag. Och jag har skrivit ut en sån här schematisk bild över hur olika pollen ser ut. Och det är så roligt. Att man kan artbestämma, alltså det är klart man kan det, men man har ju inte sett dem, pollerna.
Nej, de är ju rätt små.
Ja, de är ju supermikrosmå. Men de är vackra och olika former och grejer, och ni kommer kolla mycket på det ju. Men ni kommer titta på hela landskapet också.
Ja, det är ju jättespännande att liksom lösgöra sig från det landskap som vi ser just nu och som vi ofta tänker att det här är liksom det naturliga landskapet. Men då visar ju pollen att så är det ju verkligen inte.
Just det. Förlåt.
Ja, nej, men det, vi ska göra den resan under morgonen från istiden och fram till idag.
Och lite annat som vi lyser upp november med i Naturmorgon. Jo, ett besök i storkarnas stad Rust.
Överallt ser och hör jag storkar och klappret får dela ljudrummet med söndagens kyrkklockor.
Den lilla österrikiska staden gör en hel del för att de ståtliga stornäbbarna, vita storkar, ska trivas i och runt stan. Reportage i Naturmorgons andra timme. Vad handlar förresten storkarnas klapprande om? Det ska vi också få reda på. Det blir om en liten stund. En familj med pannlampor på gick in i en skog och där, som de beskriver det, flög små fjärilsälvor hit och dit mellan stammarna. Vilka kan det vara som är ute och flyger så här års i mörkret? Det ska vi ta reda på. Och så ska vi få en kommentar från klimatmötet i Brasilien. Professor Alexandre Antonelli från Göteborgs universitet, som själv har rötter i den brasilianska regnskogen. Han är där för att på så många plattformar som möjligt berätta om hur klimat och biologisk mångfald hänger ihop. Han är med också i Naturmorgons andra timme. Och ni får gärna höra av er med till exempel ljusglimtar i november. Maila bara till naturmorgon@sverigesradio.se eller hör av er via Facebook och Instagram. Där heter vi Naturmorgon. Spår efter växter kan berätta hur vårt landskap har förändrats genom årtusenden. Vilka träslag har funnits här längst? När kom människorna hit? Var började de odla? Hur högg de ner träden? Hur var klimatet? Det är sånt som Per Lagerås, som är paleoekolog, har som specialitet. Och Lena Näslund, du finns ju i hans labb i Lund den här morgonen. Var ska vi börja?
Ja, vi kan ju börja med att reda ut det här med paleoekolog. Så paleo och så fortsätter något, så tänker man på dinosaurier, men det jobbar inte du med.
Nej, precis, precis. Ja, precis. Paleo är liksom gammal ekologi och ekologi förr i tiden, kan man säga. Och visst, det är både växter och djur. Min specialitet är ju vegetationshistoria, alltså växternas historia och allt som det kan berätta, kan man säga.
Mm. Just det, och då berättar ju det både växternas naturhistoria och så berättar det också människans historia.
Precis, vegetationen är ju så beroende av klimat, naturliga förhållanden, men också väldigt mycket som vi kommer att se då, hur den är liksom påverkad av människan, allting hon har gjort i landskapet och format landskapet helt enkelt. Så att växternas historia är ju till stor del människornas historia också.
Mm. Fast vi ska börja sen innan.
Vi börjar
från början. Men du, innan man kan titta på pollen i mikroskop som vi ska göra om en liten stund, då måste man ju hämta upp dem. Så vi följde med dig till en mosse i mellersta norra Skåne, uppe på höglandet lite grann. Bredvid ett stort, fint gravfält från järnåldern.
Precis, Vätterus gravfält är ett fantastiskt gravfält från mellersta yngre järnålder.
Och intill det så finns det rester, får vi säga, av en liten torrmosse. Så då beger vi oss dit.
Ja, gör vi. Nu är den första rotfilten.
Så. Då har vi då. Det är en redig borr som ni har för att försöka komma ner.
Ja, det var stor skillnad mellan den lilla och den stora.
Så mycket som möjligt här.
Och det här är ju, alltså, det är som en liten höjd mellan små gropar där det då har brutits torv.
Ja, precis.
Tidigare.
Sen är ju rejält skadad, kan man säga. Men till vår glädje då så finns det små partier mellan de här torvgravarna. Pallar kallas de. Så de har liksom lämnat. Så det är egentligen den intakta mossytan här på toppen. Men lite ihopsjunken.
Och det är det som gör att det blir
det är
tungt
hårt att bara,
komma ner.
Så torven har sjunkit ihop någon meter här säkert. Det har blivit väldigt kompakt. Men vi ska fortsätta kämpa. Om vi kan vara tre som hänger på den så tror jag att vi kan...
Ja, titta där.
Yes. Lite till. Den blir ner på 90 centimeter i alla fall. Man skär ut en cylinder av torven.
Ja, just det.
När man skär ut den, nu ligger den inne i borrkannan. Så då ska man bara dra upp den. Tänk på att lyfta med, spänn magen och så lyfter man benen. Så är perfekt.
Ja, det gick lättare att få upp den i alla fall.
Det är tur det.
Så.
Du har kommit 90 centimeter ner i marken. Men hur långt ner har du kommit i tiden?
Ja, men det vet jag lite grann faktiskt. För vi har borrat här i mossen innan. Och då gjorde vi en C14 på 30 cm djup. Och där var vi övergång i järnålder medeltiden för 1000 år sedan. Och sen hade vi en datering i botten på 1,5 meters djup. Som var senioliten, var så 4000 år sedan. Så att man kommer snabbt många år tillbaka i tiden. Men vi ska öppna och titta hur de ser ut där. Har du din grävskeda? Ja, så ser det ut. Det är brunt i olika mörkhetsgrad. Det är ju torv det här som är väldigt liksom kompakt. Va? Och den består ju till 100% av växtmaterial. Vitmossa är det då som bygger upp liksom själva grundmassan, kan man säga.
Mm.
Och så andra växter som har vuxit på mossen eller i kärret här då.
Så det som du är intresserad av i det här då, det är pollen och fröer?
Ja, det är det precis. I och med att den är så mörkbrun, det hänger ihop med att den är ganska ihopsjunken nu. Va? Men det är ingen större skada egentligen. Pollenkorn bevaras väldigt bra. Så i en sån här torv, det kan vara säkert några 100 000 pollen per kubikcentimeter. Liksom. Så det är, material finns det, om man säger så. Och det fina med såna här torvmarker också, det är att i och med att den är vattensjuka marken, det är liksom inga... Det är inga maskar eller någonting som rör om här. Det blir väldigt fin stratigrafi, om man säger så. Det blir
precis tiden bevaras,
ja,
helt enkelt.
Ja, verkligen, verkligen. Här någonstans slutar medeltiden. Här har vi järnålder. Så kommer vi antagligen ner i bronsålder och stenålder där i botten.
Mm. Så där snabbt kan man göra en tidsresa ner.
Mm.
Och då blir det alltså ett... En rund cylinder som du stoppar då in i ett rör och tar hem till labbet.
Precis.
Mm. Och sen så är det ju en hel del jobb innan du hittar alla de här tusentals miljonerna pollen i dem.
Precis, efter det här hårda kroppsarbetet så, så kommer en lång period av inomhusarbete då vid mikroskopet. Då. Men först så måste vi hitta pollenkornen. Så då tar vi och packar upp de här borrkärnorna här på labbet. Och så tar vi ut prover på kanske några centimeters mellanrum beroende på hur tätt i tid vi vill undersöka. Ner genom lagerföljden. Och de här proverna, de behandlar med olika så här, ganska tuffa syror. Pollenkorn är väldigt, för att vara växtmaterial, extremt tåliga. Så vi kan ge dem olika behandlingar då för att få bort annat organiskt material så mycket som möjligt. Så vi koncentrerar pollenkornen. Och av de preparaten då så gör vi mikroskopglas som vi ska titta på nu då.
Och då har vi ett här. Jag tittar i...
Precis, här ser du en massa...
Mikroskopet, ja, så är det... Alltså det är otroligt vackert. Det ser ut nästan som en tavla med olika former. Ett mussepigghuvud. Några är lite runda, lite... Alltså helt runda och andra har som liksom, vad ska man säga, små noder. 1, 2, 3, 4, 5. Liksom femkantiga. Och sen är det lite som ser ut som bikakor, men det har jag lärt mig att det är alger, så det är inte pollen.
Nej, precis, precis. Visst, det är fascinerande. Det här är en pytteliten smula av den här torven som vi lagt på glaset efter vi har behandlat den. Och det bara kryllar av pollen här.
Ja, och det här är 400 gånger förstoring.
Precis, precis. De är ju små de här. De är ungefär kanske ett par hundradels millimeter. Där omkring ligger de i storlek.
Men då kan du alltså se vilka olika arters pollen det
precis,
är. Mussepigg här.
Precis. Det fina med pollen är ju inte bara att de är bevaras bra utan att de ser olika ut också. Så att vi kan försöka bestämma dem. Så med lite träning då så kan man lära sig att känna igen olika arter. Kanske inte alltid till art men till släkt eller till växtfamilj. Beroende på hur det ser ut. Så om du tittar på bilden här så har vi en fin liten komposition. Vi kan säga det först kanske att det här provet är från en mosse. Alltså de här som vi borrade nu i Skåne, de har vi inte hunnit preparera än. Det tar lite tid. Så att det här är en undersökning vi gjorde tidigare uppe i Ringsta mosse utanför Norrköping.
Och, det...
och just det här nivån jag valde ut nu, den är på drygt 3 meters djup i mossen, så det är ganska djupt. Och det var lite lättare att bara. Och vi har daterat den till ungefär 4000 år sedan. Så vi är tillbaka i stenålder här. Och här ser vi då, så det är en naturlig vegetation, mycket träd. Det där som ser ut som mussepigg, som du sa, det är ju tall. Ett av de lättaste att känna igen kanske. Den här trekantiga, runda trekantiga hassel. Också mycket av här, det ser hassel. Den där fyrkantiga med sporer, eller vet du, porer i hörnen där, det är al som växer på våtmarker och i sjökanter och sådär. Det där är ask faktiskt, lite rund men lite rutigt,
lite tunn,
men
alltså lite tunga,
fina. Och den är ganska sällan vi ser den då, inte så vanlig. Där ser vi lite, nu ligger inte skärpen riktigt på den där, men du ser att anar att det avrunda trekanter, det är lind.
Ja. Ah. Och det här är alltså en bild av den vegetation som fanns runt
precis,
den här torvmossen för 4000 år sedan.
Det hoppar lite. Ja. Men ja, men precis. Så att i och med att pollenkorn är så små och blåser lätt med vinden, som vi vet, så de förs långt. Så att det är för det, så tar vi en barkärna ut i mossen, så får vi inte bara mossens vegetation. Utan det blåser ju dit massa träpollen och sånt, för allt det som virvlar runt i luften landar där ute.
Mest blir det av de som är vindpollinerade som blåser omkring.
Precis, så är det. Så att de har ju olika teknikväxterna för att hur de pollinerar sig så att säga. Dels har de insektspollinerade.
Just det.
Ofta de färggranna och väldoftande.
Och de hamnar ofta mer där
de har bra träffsäkerhet kan man säga. Insekterna får ju pollen från hanblomma till hanblomma där. Men de vindpollinerar som de flesta träd till exempel. De bara vräker ut pollen i luften och bara hoppas att de ska träffa en hanblomma. Så det är ju de vi får mest av.
Just det.
Men det är kul. Som linden vi såg till exempel, det är ett av de få träd som är insektspollinerad. Så den är ju inte så mycket av, men vi ser den ibland då.
Ja. Ja, spännande. Alltså det där var en blixtbild av landskapet för 4000 år sedan.
Lena Näslund finns med Per Lagerås som är paleoekolog. Och vi kommer fortsätta prata om pollen och om landskapets förändring från istiden och framåt under den här morgonen helt enkelt. Det är senhöst eller tidig vinter. Det är ju en väldigt stillsam tid på många sätt. Det är vinterdvala och tystnad, nervissnade växter och bortflugna djur. Men vissa organismer har gjort just den här årstiden till sin egen. Och nu ska vi prata med lyssnaren Johan Gustafsson i Näverkärr, som ligger lite innanför Bohusmalmön, om en väldigt fin novemberupplevelse. God morgon Johan.
God morgon.
Du har varit ute i pannlampans sken, du och familjen. Berätta lite.
Ja, precis. Vi hade, det är någon vecka sedan nu som vi var ute på en liten reservatstur med fika i eftermiddagen. Och satt ute vid havet tills skymningen. Och sen började vi knata hemåt genom det som heter Nilsdalen här i Näverskär. Som är en väldigt smal liten klova med gammal ädellövskog i då. Och i pannlampans sken så knatar vi där genom skogen och så helt plötsligt så lyfte marken med små älvor som bara fladdrar runt i skogen. Och det såg väldigt mystiskt och nästan magiskt ut i pannlampeskenet då, för de var ljusa och flög upp och ner mellan träden. Och vi stod där och fascinerades över hur skogen helt plötsligt började leva.
Ja. När det är både lite dämpad temperatur och alldeles mörkt så händer det grejer där ute i ädellövskogen.
Ja, precis.
Ja, ja. Alltså, Kilan Barasanji i Vollsjö i Skåne vet jag lägger väldigt mycket tid på att lära känna just nattfjärilar. Så jag tänkte, henne ringer vi upp och frågar om det här. God morgon, Kilan.
God morgon. Hej, Jenny.
Hej. Har du sett de här fjärilsälvorna också?
Ja, det är en väldigt speciell syn eftersom de flyger så sent på hösten. Mm. Eller till och med in på vintern.
Mm.
Och när man får lampan på dem i mörkret så ser det nästan ut som små bleka älvor som svävar runt.
Mm. Mm. Vad är det för någonting?
Det är frostfjärilar. Och faktiskt så finns det flera arter. Den vanligaste är nog den som Johan har sett, det är mindre frostfjäril. Men det är lite svårt att arta när de är på långt håll. För det finns en annan som heter större frostfjäril som liknar den. Och det är ju mätare som är specialiserad på att flyga riktigt sent på året när de flesta andra insekter redan har försvunnit.
Mm. Vad har den varit fram till nu? Har de då varit puppor och så nu har de kläckts då?
Ja, precis. De är ju sena höstflygare, ofta oktober, november och ibland efter första frosten och därav namnet då. Men då har de ju varit larver under våren. Och sen puppor och nu kläcks de i massor.
Mm.
Och vissa år är de rikligare och andra är de lite mindre.
Mm.
Mm.
Men du, det finns något väldigt speciellt med dem har du redan avslöjat för mig. Att Johan, ni har bara sett hannar. För
precis.
Kilan, honorna ser inte ut på samma sätt.
Nej, det är egentligen bara hanarna som flyger nu. Eller som man ser flyga nu då. De är lite gråbruna, väldigt oansenliga egentligen, men väldigt lätta i flykten. Därav man den här älvliknande svävningen då.
Mm.
Honorna är vinglösa. De sitter på trädstammar och grenar på träden då. Och väntar in hanarna. De lockar ju med sitt feromon då. Och sen, de är anpassade till kyla. Så att hanarna kan flyga i några plusgrader medan honorna sparar energi genom att vara vinglösa, eller de har vingar, men det är som små stumpar liksom.
Mm.
Fascinerande.
Ja, eller?
Ja, vi såg ju, de satte ju sig på, det var ju helt fullt med fjärilar på träden och i buskarna också, så att vi virvlade ju liksom upp dem när vi kom gående där.
Ja, men nästa gång kanske ni kan titta på trädstammarna när ni går förbi, så kan ni kanske se någon hona som
ja,
sitter
det.
Där och lockar.
Just det.
Ja, det ska vi kika efter.
Ja, för du har ju gett bilder till oss som vi har lagt både på sociala medier och på webben, ja. Johan. Och jag försökte skanna av bilden efter, liksom, sitter det hona som har råkat bli med på bild. Men jag hittar ingen. Jag hittar gråsuggor.
Ja, antagligen.
Ja, men annars kan man ju söka på webben, eller hur, om man vill få en bild på hur de här lustiga horn, en brun liksom insekt med, som du säger, det sitter bara två små stumpar där man tänker att vingen ska sitta, kilan ju.
Ja, precis. Mm. Och de är ju väldigt viktiga eftersom larverna kläcks på våren. Då alla fåglar också ska bygga bo och mata sina fågelungar. Så att det blir mycket mat.
Mm. Och då är det någon så här, du sa att de var en mätare, då är det en sån här larv som går på så här roligt sätt, mäter sig fram liksom. Ja, Johan, har du hört talas om frostfjäril innan?
Nej, det har jag faktiskt inte. Nej. Så det var väldigt spännande att få veta vad det var för någonting.
Ja, om du lyckas få en bild på honorna när ni är ute nästa gång så skicka gärna, det har varit roligt att få se. Eller jag kanske ska ge mig ut själv helt enkelt.
Just det, ja, vi får se. Vi kanske tar en tur ut ikväll då. Nu har det blivit lite kallare, det är nog några minusgrader här på näset idag. Så, jag vet inte om de är aktiva nu då. Men,
Är de det, kilan?
Ja, man kan ju se dem. De kan ju flyga. Nu ska de para sig så. Jag har ju sett dem i slutet av november, någon gång i februari, mars till och med.
Ja, men gott, då får vi planera in en tur ikväll också då.
Ja, ja. Vad fint att ni var med. Tack Johan att du hörde av dig med din upplevelse och tack Kilan för att du var med och berättade lite mer om frostfjärilar för oss.
Tack så mycket.
Tack för svaret på mysteriet.
Ja, hej. Johan Gustafsson uppe i Bohuslän och Kilan Baranzanji i Vollsjö i Skåne som pratade om frostfjärilar alltså. Någonting att njuta av så här i november. Det här är Sveriges Radio och Naturmorgon då förstås. Och den som väntar på svaret på förra veckans naturfråga behöver inte vänta länge till. Frågan löd så här. Du kan inte göra det illa på den här växten även om halva namnet antyder det. Tänk en aktivitet i köket. Lila i färgen och doften vanilj och platsen huvudsakligen Dalarnas och Norrlands något högre höjder. Både det svenska namnet och det latinska pekar på de där högre angvirongerna. Rätt svar är fjällskära. Och vi har dragit tre vinnare bland de rätta svaren. Anna-Karin Kilberg i Östersund får en termos. Noel Lennhed i Uppsala får en tygkasse. Och tygmärket, det skickar vi till Lennart Agestam i Kalmar. Grattis! Fjällskär alltså. Björn Ekblom i Lidköping, han har klurat ut svaret så här. Det var lurigt. Jag förstod att namnet skulle innehålla ordet fjäll. Skada sig är något man kan göra i köket. Konsulterade både Krok Almqvist och Mossberg. Floror alltså. Fjällbräcka? Nej, det stämde inte med färgen. Sen såg jag fjällskära. Sausoria alpina. Jag vet inte. Sausuria kanske. Alpina. Och Mossberg beskrev också vaniljdoften. Och gåtan var löst. Ja, de högre anvirongerna, det är ju inget uttryck jag själv brukar slänga mig med precis. Men det är alltså synonymt med högre omgivningar. Till exempel fjällen då. Flera lyssnare känner igen den här växten från besök i just alpina miljöer. Uno Nilsson i Göteborg skriver: minns doften väl efter alla exkursioner i Västerbottens fjällen under min studenttid. Eller studietid. Och den här växten gynnas också av slåtter, alltså hävd och av kalk. Så den finns också i södra Sverige. Mikael Ramström i Tranemo skriver att han har stött på den utanför Ulricehamn. Den är kanske en istidsrelikt i det här området, funderar han. Som namnet antyder så är det ju i fjällvärlden man först och främst hittar växten, fjällskära. Vår reporter Lisa Henkov stötte på den helt nära en bäck eller jock i Girasområdet söder om Nikkaluokta.
Nu sitter jag här invid jocken. Och jag tänkte att jag skulle lukta på en fjällskära. Men då, minsann, var den upptagen. För här sitter det en liten humla som sakta ofta söker igenom. Det är inte något jättehögt tempo på humlan och jag tror det har med temperaturen att göra. Jag skulle tro att det är 10 grader i luften ungefär. Men det är uppehållsväder och humlan är så vackert hårig. Nu tar den faktiskt och tvättar av antennerna lite grann. Den har små svarta antenner som hela tiden spelar lite i luften. Den pumpar lite med bakkroppen nu också. Kanske för att få upp värmen. Och så är den vackert guldbehårad. Och bak till så är den, har den en vit behåring. Jag vet inte vilken humlaart det är, men den är så mysig där den håller på. Den har till och med borst fram till på sin, alltså sitt huvud, i ansiktet, mellan ögonen ser det ut som den har borst. Nu ser det nästan ut som den bestämde sig för att sitta och sova lite där. Men det är väl ändå inte möjligt. Ja, den har nog hittat en del nektar. För annars är det så att fjällskäran, det är en speciell växt. När jag tittar på den så har den lansettlika blad som är strödda ut efter en ganska kraftig skälk som är lite vithårig, bara pyttelite. Och bladen är sågade i kanten och så när man kommer upp då till toppen, där sitter blommorna. Och knopparna är först gråvita utanpå med en vit spets. Som allting är lite hårigt där uppe till vitludet kanske man ska säga. Och så sticker de här blommorna ut som är, alltså man tänker prästkragar och maskrosor och sånt. Det är den växtfamiljen korgblommiga. Men så att den har ju fjäll liksom utanpå korgarna. Och så själva blomman. Jag kan faktiskt inte riktigt urskilja. Det verkar som en del blommor har pistiller och en del blommor har ståndare. Eller är det samma? Det kan jag inte riktigt se. Men pistillerna är väldigt söta för de är som en liten... Om man tänker sig hur man kan rita ett valsprut så här att det går rakt upp och så går det ut åt två håll. På en barnteckning liksom. Så ser pistillerna ut. Nu sitter humlan här och tar det väldigt lugnt. Och fjällskäran, den har en fantastisk vaniljdoft. Och blommorna, nu vaknar humlan till igen. Jag undrar om den tog sig en liten sån, som vi skulle säga, kanske powernap här i blomman. För att orka äta vidare sen. Man vet ju inte hur natten har varit för humlan. Men för egen del kan jag säga att natten har varit ganska stormig. Med väldiga vindbyar och dessutom kraftiga regnskurar. Och någon annan hade hört lite oska också. Så att det är... Ja, helt enkelt har inte varit en sån där stilla natt precis. Utan mer en ganska fartfylld historia. Och där ser jag några fjällskär till som har betydligt större, betydligt mera röd skälk. Jag ska gå till dem istället så får humlan pyssla vidare i sin. Nu ska vi se om jag får den här doften av vanilj. Oj, oj, oj. Den doftar väldigt starkt fast det bara är en och en halv av de här. Vad ska man se här? 2, 4, 6, 8, 10 blommorna i toppen. Så är det bara en och en halv som har slagit ut. Men doften är oerhört stark vaniljdoft. Och det är klart att man kanske måste dofta starkt här uppe för det är ju stora avstånd mellan de här områdena. Fjällskäran vill ha lite fuktigt. För jag har hittat den bara i fuktigare miljöer. Och här är det ju till och med nära en jock som porlar. Så det kanske gäller att klämma i ordentligt om man vill ha besök av humlorna. Det vill man ju.
Lisa Henkov var det som berättade om fjällskära. Lite längre fram i programmet ska vi ju få ett reportage från den lilla staden Rust i Österrike. Den kallas Storkarnas stad. För på hustaken där häckar många, många storkpar. Och när man går runt där under häckningstid så hör man storkarna.
Överallt ser och hör jag storkar och klappret får dela ljudrummet med söndagens kyrkklockor från kyrkan bredvid.
Ja, mer om storkarna i Rust om en stund, men varför klapprar storkar med näbbarna? Jo, det vet Petter Albinsson som är projektledare för storkprojektet i Skåne. Reporter Karin Gyllenklev var på besök i hängnet i Fulltofta i slutet av april.
Ja, vi hörde ju lite klapprande här nyss. Jag vet inte om du fick med det. Men, och det är ju i och för sig som intensivast i början på häckningssäsongen när de håller på med bobygge och sådär. I mars framförallt, kanske början på april, då är det ett ivrigt klapprande. Och särskilt en sån här solig dag som vi har nu.
Varför klapprar de?
Ja, det är ju istället för sång kan man säga. Storkar sjunger ju ingenting. Så att det har flera funktioner. Dels är det här att locka till sig en partner. Sen är det ju uppvaktning partner. Alltså när de är ett etablerat par mellan individerna. Och då gör de det ofta synkront. Och dessutom med en sån här... De börjar med att böja sig framåt djupt ner med huvudet. Och så börjar de klappra där. Och sen reser de sig långsamt upp. Eller reser upp halsen långsamt. Så de lägger det nästan ända bak på ryggen. Och hela vägen klapprar de. Och så, som sagt, gör de det synkront i paret. Mm-hmm.
Det här var ett
Ja, och såg du hur den gjorde också? Nu gjorde den ju ensam, men just det här att de börjar ganska långt ner och klappra och sen liksom lägger bak huvudet.
Ja.
Det gör de ju inte alltid, men ofta. Och särskilt när det är sådär långt fint klappar, då brukar de göra hela rörelsen.
Det blev väldigt coolt, alltså nästan som ett litet eko. Eller liksom. Ja, alltså det blev mäktigt, inte bara när man säger klapper låter det lite så här, lite klapper, men det blev ju väldigt häftigt. Effekt där.
Sen har de ju också ett varningsläte med näbben, men då smäller de ihop den bara en eller två, tre gånger som mest och väldigt hårt då istället. Så det är ett annat ljud, men det är framförallt näbben de använder till att göra ljud. De har ett litet, vad ska man säga, hest väsande läte som man kan höra ibland om de bråkar med varann. Men det är näbbklappret som man lägger märke till. Det är det som de kör ofta och mycket.
De har jättelånga så här mörkorangea näbbar, eller är de röda? Vad säger, brukar du säga?
Jag brukar nog säga orange. Ja. Men det är, ja. Jag tycker rött är okej också. Det är röd-orange.
Och sen så samma matchande färg på benen.
Ja, de är ju väldigt vackra. Alltså även objektivt sett.
Och så den här vita kroppen och svarta bakdelen.
Ja. Ja, jag har alltid gillat den där typen av teckning med så där tydliga kontraster.
Ja.
Det kan vara väldigt fascinerande med så här djur med... så här marmoreringar, väldigt tydligt eller bra kamouflage, så här småplottrigt, men det, jag tycker det här är vackrare på något sätt.
Ja, det är väldigt stiligt.
Reporter Karin Gyllenklev besökte projektledare Petter Albinsson vid Storkprojektets häng i Fulltofta i Skåne i våras. Ett annat av storprojektets häng ligger i Hemmestorps mölla. Och det är ganska mitt i det helt nyutsedda biosfärområdet Storkriket. Det blir Sveriges 8:e biosfärområde och det utsågs av FN-organet UNESCO nu i oktober. Idén med de här områdena är att de ska leda arbetet med att samhällen ska utvecklas utan att förbruka miljön. Det finns 700 drygt biosfärområden i världen. Namnet Storkriket är inspirerat just av Storkprojektet som ju ses som ett lyckat exempel på att det går att få tillbaka en utrotad art om vilja och kunskap finns. Biosfärområde Storkriket är 110 000 hektar stort och det ligger i 3 kommuner, Eslöv, Lund och Sjöbo. Och flera artrika områden ingår i det här som Vombsjösänkan och Klingavälsån och Krankesjön till exempel. Forskning visar att nästan alla däggdjur skrattar, men ofta på ett sätt som vi inte förstår. Det kan man läsa på Lunds universitets nyhetssida. Men det finns undantag, både sjölejon och elefanter kan skratta högt. Och många gånger skrattar de djuren alltså av precis samma skäl som vi gör. När de leker, när de blir överraskade, men inte om det är farligt. Peter Järdenfors, professor emeritus i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet, menar att skrattet är socialt och att kittling och bus är saker som får både folk och fä att skratta. När jag träffade biologen Niklas Pålsson för några år sedan så berättade han att brunråttor bevisligen gör saker för att det är skoj. Tama råttor tycker till exempel att det är kul att köra bil.
En av de mest charmigaste saker jag har sett, det kan folk gärna få söka upp på internet för att hitta små videos, det finns. Och då gick de då in i det här lilla fordonet och så hade de en liten spak de kunde bita i för att köra fram, en för att svänga till vänster och en för att svänga till höger. Och så skulle de köra till en liten godisbit som de kunde få. Och det är oerhört charmigt att se. Det är även några nyligen nu som har lärt dem leka kurragömma. Det finns något som är beskrivet som råttskratt, som är då i läten som gör här i 50 kHz-bandet. Och man noterar mycket mer av det här när de får göra sådana saker, när de får köra bil, när de får leka med människor, kurragömma och andra lekar också.
Alltså kan man tolka det som att de tycker om att ha kul?
Ja, de är kul. Och de kan ju helt klart greppa de här lekarna. De tycker om att göra det. Tyder allting på.
Niklas Pål som beteendebiolog berättar om brunråttor som alltså liksom de flesta andra däggdjur skrattar även om vi inte hör det. Med hjälp av pollen och fröer så kan man se hur olika träslag vandrade in på den öppna tundran efter istiden och sen så småningom hur människan kom in och började påverka landskapet. Och det där sysslar paleoekologen Per Lagerås med, och Lena Näslund, du är i hans labb den här morgonen.
Vi är i mikrofonrummet och nu ska vi ta och skruva tiden tillbaka till 6000 år sedan ungefär. Och det är en väldigt viktig period.
Verkligen, precis för 6000 år sedan så infördes jordbruket här. Och som vi nu vet genom DNA-analyser att det är till stor del genom invandrande bönder som kom hit. Och det vi ska titta på här, det här provet.
Nu är vi på fröer.
Precis.
Vi har lämnat pollen som är så små som man behöver ha 400 gångers förstoring i mikroskopet för att se dem och för att kunna artbestämma de olika arternas pollen. Fröerna, de ser vi ju med blotta ögat, men vi ser dem ju tydligare. I mikroskopet.
Ja, och en del, det här är ju sädeskorn, de är ganska stora, en del är ju ganska små också, men inte alls som pollen är. Så man behöver bara ett enklare mikroskop, ofta 10-20 gångers förstoring så här. Och de här, jag tar fram ett prov här som jag tycker, det här är nästan som man får lite kalla kårar av det. Det här är alltså de äldsta sädeskorn jag har hittat någon gång i alla fall i Sverige, och vi daterar de här. De här är från en grop utanför Lund, en stenålders på plats, och här fick vi en datering till precis 6000 år sedan. Så vi vet att det här är en av de absolut första skördarna, kan man säga så, på svensk jord, om man säger så. Och just det här då, det är ett sädesslag som heter naket korn.
Och det var det som man odlade i början?
Precis,
där.
Det var naket korn och emmer, som är en sorts vete, som finns ju idag också på hälsokosthyllorna, om man säger så, som var de vanligaste sädesslagen, och så fanns det en del annat också. Och de här fasas ut sen när det blir varm eller kallare klimat och så längre fram då. Så det var en ganska typisk gröda. Så om man jämför med pollen då, som är mikroskopisk och flyger runt och ger en bra översiktlig bild av vegetationen. Fröer, de är mer lokala, de ramlar rakt ner och de kan också hanteras av människor. Som säger skörden till exempel. De kan ha samlat in ätliga nötter och bär och sådana saker.
Och tagit det till sin boplats,
precis. Och sen har fröer också den fördelen att de kan bevaras för kolnader.
Ja, för de här ser man ju att de är förkolnade.
De är förkolnade, men ändå ganska fina. Ja. Man kan ändå känna igen att det är sädeskorn och vi kan se karaktärerna. Så i och med att på boplatser förr i tiden så hanterar man ju allt eld och så, för matlagning och värme. Och ganska mycket frö och sånt som låg på marken och som de hanterar blev förkolnade. Så när vi tar jordprover på utgrävningar så hittar vi alltid fröer kan man säga. Inte alltid så spännande som de, men ändå.
Okej, det började för 6000 år sedan. Och sen så tar vi...
Vi tar lite hopp fram här. Det har varit ett annat prov som är från en grävning här i Lund. En medeltida bakgård kan man säga. 1200-talet. Så fångar man upp här. Här ser de inte förkolnade. Här var det en övergiven brunn de slängde ner jord och skräp i.
Är det linfrön där?
Det där är linfrön.
Ja, den känner jag igen från boken hemma.
Precis, det är liksom ett av de kanske frö som de flesta känner igen dem. Och det här lite rågkärnor och sånt. Så visa vad man åt på platsen, vad man har... Ja, det har ju förts in då från åkrarna runt omkring. Så även så att säga, en bakgård inne i en medeltida stad så får vi information om vegetationen både i staden men också landskapet runt omkring, vad de har ätit och vad de har hanterat här kan man säga. Så att det där är lite roligt. Och det är rågkärnor där och lin. Sen med de här grödorna, och det är också spännande, det följer olika ogräs och sånt som de inte kunde rensa bort då. Så vi vet ganska mycket om ogräshistoria. Det är sånt som jag tror många botanister tycker är spännande att höra. För att en del av de här är ju... På den här bilden har jag valt ut, vi ser klätt. Det här stora, svarta, lite piggiga fröet där.
Just det, och klätten är ju en väldigt vacker blomma, rosa.
Precis. Och idag finns den ju bara typ i sådana här alltså medvetet insådd i allmogåkare. Den är ju utrotad kan man säga. Och den var ett väldigt besvärligt ogräs för. Och den kom hit i slutet av järnåldern och har varit ett jätteproblem.
Jag läste någonstans att det var förgiftning av klätt var lite förutsättning för att man skulle kunna drabbas av lepra.
Precis. Det finns teori om det. Att när man lyckades ogräsbekämpningen och att man blev av med lepra gick kanske hand i hand där. Så brödet kunde ibland vara liksom svart och bäskt av klättfröna som var svåra att rensa bort. Va? Mm. Det är de här stora fröna, de är ungefär lika stora som sädeskorn.
Köttbullen här.
Köttbullen där, det är korndådra. Också ett vanligt ogräs i våra prover, men idag väldigt ovanlig. Så det är också spännande att se att när den kom in, den blev ett riktigt problem och nu är den borta. Och nu så saknar vi den. Där har vi blåklint.
Just det, den kan vi ju fortfarande se i landskapet, där det inte sprutas.
Precis, och den kom också in då med rågodlingen kan man säga under vikingatid och sprider sig. Så man får det till historia. Sen det sista exemplet jag skulle visa här, det är... I och med att det är som människor och deras hantering och sånt vi fångar upp så får vi vad de ätit men också vad de druckit faktiskt ibland.
Då är öl en stor sak.
Nu kommer vi in på ölen här precis. Så att här var lite kort här, men de här är ju, de här fina ser ut som franska liljor och det är frukter av Porsche. Och det var den gamla sortens öl som man odlade, man samlade in det från.
Då samlar man in det från naturen.
Ja precis, uppe från höglandsområden då och tog hit till Lund. Och där har vi en frukt av humle då, som vid den här tiden var den moderna nya ölkryddan som ersatte Porsche. Så här har vi ett och samma prov har vi fångat den här
övergången.
Kulinariska övergången från Porscheöl till humleölen. Ja, precis.
Ja. Så här har vi gjort en snabb resa i frönas värld ifrån jordbrukets ankomst och fram till medeltiden. Så kan man också göra.
Ja, Per Lagerås, paleoekolog och Lena Näslund. Jag fick också rysningar av att vi just har stirrat ner i den svenska första skörden som är för 6000 år sedan. Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio. Vi kommer fortsätta om en liten stund. Bland annat ska vi till storkstaden Rust. Växternas pollen är robusta och under rätt förhållanden kan de bevaras i många tusen år. För en paleoekolog blir därför jordprover med pollen ett slags historiebok som kan berätta när en skog växer upp, när klimatet öppnar för nya växter att etablera sig och till och med när katastrofer drabbar samhällen. God morgon, välkomna till Naturmorgon P1. Jag heter Jenny Berntsson Djurvall. Alldeles strax ska paleoekologen Per Lagerås och fältreporter Lena Näslund måla upp Skånes landskapshistoria från istiden och fram till nu. Något som Per kan utläsa bland annat genom pollenanalyser. Sen ska vi följa med Thomas Öberg till storkstaden Röst i Österrike. Överallt på taken häckar de stora vit-svarta fåglarna med god hjälp från människor.
Nu har vi kommit in i stan och jag står omgiven av hustak där storkborna ligger tätt. Man har byggt plattformar för storkborna på skorstenarna och flätat bobalar av vinrankegrenar man fått över när man beskurit vinodlingarna.
Och vi ska också få en rapport från klimatmötet i Brasilien. Alexandra Antonelli, professor i biologisk mångfald vid Göteborgs universitet och forskningschef på Kew Gardens i Storbritannien är där. Varför tycker han som sysslar med växter att det är viktigt att delta i ett möte om klimatet? Och i kråkvinkeln har Helena Söderlund noterat ett nytt sent hösttecken att bli glad över.
Ja, bokarna, de är verkligen sist kvar på festen. När lönnlövens färgkaskader blivit till prassliga högar på marken och askarna för länge sedan tackat för sig, sitter boklöven kvar. Och alltså, jag har inte noterat det förr, att bokarna är så sena.
Som alltid finns vi på Naturmorgon, snabblasverigesradio.se och sociala medier om man vill höra av sig om någonting man hör eller någonting man vill berätta. Gör gärna det. Vi har hört om hur pollen bevaras i torvmossarna i tusentals år tillbaka den här morgonen. Lena Näslund. Vi har också sett de lite stora makrofröna, alltså när man bara behöver lite förstoring på mikroskopet för att se
precis,
något.
Precis, makrofossil.
Ja.
Och det är ju så otroligt fascinerande när man tittar in i mikroskopen på de här små, små pollenkornen som har då bevarats i tusentals år. Och så pollen är kanske för de flesta, man tänker, pollenallergi. Eller man kan se den här klumpar av gult pollen på humlor eller så. Men då kan man ju alltså skilja de här olika arterna åt på deras pollen som har legat i torvmossar i kanske 4000, 6000 år bakåt i tiden. Och detsamma med fröerna, att vi kan få veta liksom när människan kom och när människan började odla. Och, ja, det är helt otroligt, tycker jag, vilka bilder som trädde fram. Och vi borrade ju i en torvmosse i närheten av Vätteryds gravfält i Skåne, som vi hörde tidigare i morse. Och jag tänkte att vi skulle återvända dit till mossen och ta den som utgångspunkt för en tidsresa. Vill du följa med på den, Jenny?
Jättegärna. Nu kör vi.
Och då skruvar vi tillbaka ända till istiden.
Till en början så länge är det ju trädlös, öppen, tundra, lite stepptundra, liknande vegetation kan man säga. Och där hittar vi då pollen från sådana växter som vi tycker är fjällväxter idag. Även här i Skåne då. Ja, som fjällsippa och purpurbräcka och fjällsyra och sådana växter som är typiska fjällväxter för oss. Men det finns också lite andra inslag. Ölands solvända till exempel och såpört och sånt som är mer steppartade växter. Som var en lite konstig vegetation kan man säga. Det var kallt och öppet men temperaturen steg ganska snabbt efter inlandsisen. Så då blev den här mixen av växter kan man säga.
Björken är tidig.
Ja, björken är tidig. Den liksom är väldigt tålig och tidig på plats. Tallen är också tidig, men inte riktigt lika tidig. Asp kommer också tidigt. Men sen är det intressant att se, för att de här mer värmekrävande träden under inlandsisen så är de tillbaka tryckta långt ner i Europa. Det var ju som öppen sådär mammutsteppen som vi säger då, i stora delar av Europa. Många av de här träden var nere på Iberiska halvön, nere på Balkan, Italien. Sen blev ju klimatet ganska snabbt varmt här uppe efter inlandsisen. Men de måste ju ändå hinna spridas hela vägen. De måste hinna bildas så att säga, substrat och jordmåner och sånt för dem också. En stor förändring är för ungefär 10 500 år sedan ungefär. Då kommer hassen. Och där har en del diskuterat att det är konstigt att den kommer så snabbt, för den är ganska värmekrävande.
Ja, man
och,
tänker det.
Och sprider sig inte så lätt egentligen med sina stora frö. Då har en del menat att människor hade med sig hassenrötter, strödde kring boplatsen och så.
Ja, när det kom folk, ja, precis, invandrande. Ja,
precis, att de hade med sig det. Det är en fin tanke, och så kanske det var, men det är svårt att visa. Om man säger så. Sen kommer alm och ek lite grann, kommer ganska tidigt också. Sen efter kanske 1000 år, så går det rätt långsamt då de här förändringarna, så kommer al, framförallt klibbal här i södra Sverige. För den koloniserar blixtsnabbt kan man säga, alla sjökanter, åkanter, våtmarker och allting.
Är det fortfarande ett ganska öppet landskap ändå?
Ja precis, det är liksom halvöppet kan man säga. Vi tänker ju lätt så här, ja, skogen är det ursprungliga, det naturliga, men här var ju... Nu var inlandsis täckt ju mycket här, men om vi ser lite ner på kontinenten där inte låg någon inlandsis, så var det en öppen tundra i liksom mer än 50 000 år, nästan 100 000 år innan skogen började sprida sig. Så att människor var ju vana att jaga i öppna landskap, och det var den typen av djur man jagade och sånt. Så här sker ju en förändring även här i södra Sverige. Skogen kommer in, det börjar tätna. Det påverkar ju för vilt hur de kommer åt bete och så vidare, och för människor hur de jagar och hur de hittar. Så att hela den här perioden där som vi kallar för boreal, det är liksom den övergången då när vi går från en öppen tundra och det, skogen tätnar gradvis mer och mer. Så från att det varit flockar av vildhästar och visenter och sånt som gick runt och betade, så blir det en annan typ av fauna också då med... Ja, ur också finns ju redan tidigt, och sen kommer kronhjort och rådjur och vildsvin och skogens djur, mer om man säger så. Sen så det som hände sen, efter kanske 1000 år efter alen, så kommer lind. Och det kan man säga den sista av de här. Då har redan almen, eken, asken kommit. Och så kommer linden som den sista av de här ädla lövträden, om man säger. Då är vi alltså för, ska säga, 8500 år sedan ungefär, där omkring kommer den. Linden är ju sådana här riktigt skugggivande träd. Det är inte mycket som växer under lindar, om man säger så. Så där kan man säga, när den väl kommer, då kan vi prata om den här täta liksom ädellövskogen som vi förknippar lite grann med jägarstenåldern på något sätt här i Sverige. Så då har den blivit etablerad, om man säger så. Men då var det redan varmt sedan länge. Mistel till exempel har vi pollen av sedan tidigare också. Vi har murgröna och sådana saker som visar att det var ett varmt klimat. Ganska milda vintrar och sådana saker. Sen vad det gäller träden så finns det ju några saker till att nämna där i alla fall. För att
det är några som fattas.
Ja, precis. Den som var runt omkring och så, liksom, eller de två som dominerar helt, nu kan man säga här. Det är ju granen och boken. Boken är ju liksom de andra träden. Ett värmekrävande träd kan man säga. Som inte tål egentligen, helst inte frost på vintern och så här. Så inte i det långa loppet i alla fall. Så den har ju en nordgräns, så att säga, hur långt ut den kan komma. Men att den kommer så sent upp hit egentligen när klimatet redan börjat bli sämre måste ha att göra med själva spridningsmekanismen och så.
Det tog så lång tid att knalla hit.
Helt enkelt, precis. Den började dyka upp här lite under bronsålder och blev ganska vanlig då i början på järnålder. Och så ökar den ytterligare så där, lite efter Kristi födelse, och har någon peak där någonstans. Och sen går den ner, kanske också av en klimateffekt där den går ner lite så. Och så har vi granen då. Den har ju en annan historia. Den kom ju, det är ju liksom den ryska taigan kan man säga, som går bort i alltså barrskogsbältet genom Ryssland, Finland. Som, och så har den expanderat, kommit in i Sverige, uppe vid Norrlandskusten egentligen. Och sen spridningen i Sverige har varit mer från norr mot söder. Den kräver något typ av vintervila, så den vill ju ha kalla vintrar egentligen. Så där är klimatförsämringen ju en förutsättning egentligen för att den expanderar hitåt då. Kan följa ganska bra genom pollendiagrammen. Jag har jobbat mycket uppe i småländska höglandet. Där kommer den för 1000 år sedan. Kan man säga.
Ja, den är verkligen ny.
Mm, 1000 år sedan. Bara på medeltiden kommer den där. Och sen typ lite senare, typ reformationen, så passerar den Växjö kan man säga. När den kommer ner hit och så når den. Nu menar, det är svårt att säga med så mycket planterad gran. Men man säger att en naturlig sydgräns för granen hade varit typ vid Smålands Skånegränsen någonstans. Och så kanske upp längs Hallandgränsen, en sydvästgräns här.
Om vi tittar på landskapet som vi har idag, är det öppnare eller slutnare än vad det var, ska vi säga, ett par tusen år sedan?
Alltså till stor del är det slutnare, ska jag säga. Det är, och på ett annorlunda sätt också. Idag är det så himla antingen eller. Antingen är det helt öppet landskap.
Ofta åkrar då?
Ja, eller så går det in en tät granplantering. Det finns inte de här övergångszonerna, de här som jag tror är så viktiga för biologisk mångfald också, de här liksom halvöppna landskapen, gränszonerna om man säger så. Va? Så mycket av de här höjdpartierna, det var ju typ alltså öppna gräsmarker, ljungmarker på sina håll, väldigt, väldigt kalt. Lite spridda enbuskar. Och allt det är ju igenplanterat idag med skog. Så där har ju bara på största förändringen då, från sent 1800-talet till mitten på 1900-talet har ju alla de här, mycket av de naturbetesmarkerna övergått i träplanteringar. Så att idag förknippar vi åsarna i Skåne, de är skogklädda och så öppet på slätten, men så var det inte förr.
Mm, hur det skånska landskapet har förändrats från istiden och fram till nu, ibland ganska mycket, både utifrån klimat och väldigt mycket av hur människan väljer att nyttja markerna. Paleoekolog Per Lagerås och fältreporter Lena Näslund hör vi igenom en stund, och då ska de bland annat prata om hur analyser av pollen i jorden kan visa händelser som fimbulsvintern och digerdöden. Pollen som historiebok alltså. Den vita storken, det är en sån där art som de flesta kan se framför sig även om man aldrig har sett den i verkligheten. I Skåne, Danmark och söderut i Europa har den oftast ansetts ge tur att ha ett storkpar på taket häckandes. Det har varit lyckosamt. Kanske har den folktron varit extra stor i den österrikiska staden Rust. Jag vet inte, men i vilket fall är det en plats där man månar väldigt mycket om de här stora fåglarna. Stadens storkförening håller 30 hektar betesmark öppen så fåglarna ska hitta mat lätt. Man bygger boplattformar på taken runt stadens torg och man flätar bobalar av vinrankegrenar man fått över när man beskurit vinodlingarna. Storkarnas närvaro hörs verkligen i Rust. Reporter Thomas Öberg var där tidigt i somras och han träffade Rudi Karasovic från Storkföreningen tillsammans med Oskar Franklin som tolkade från tyska.
Alltså, det här är en alldeles speciell upplevelse. Att stå mitt i en stad, mitt på torget och höra klappret från storkar från alla håll. Storkar som har sina stora bon på taken på de gamla stenhusen runt omkring mig. Överallt ser och hör jag storkar och klappret får dela ljudrummet med söndagens kyrkklockor från kyrkan bredvid. Jag står mitt i staden Rust. Ska man någonstans kunna sitta på en uteservering och höra storkar klappra med sina näbbar, då är det här i storkarnas stad. Tacka stadens storkförening för alla storkarna. För några år sedan var storkstammen nämligen en spillra. I Rust älskar man sina storkar och gör allt för att vårda dem. Föreningen grundades i sin nuvarande form 1995 och har sedan dess arbetat intensivt för att bevara den vita storken i staden Rust. Stan ligger bra till alldeles bredvid den kända österrikiska fågelsjön Neusiedlersee. Nu har jag vandrat utanför stadskärnan och kommit till ett stort fält. Sjön Neusiedlersee syns i bakgrunden. Några storkar flyger över oss och man ser de kritvita kropparna, de långa vingarnas kolsvarta bakkant och de knallröda långa näbbarna. Nu landar en på fältet bredvid en två, tre, fyra andra storkar som går och letar mat. Bakom fältet syns några byggnader som är rehabiliteringscenter för skadade storkar och övergivna storkungar. Och nu träffar jag vice ordföranden för storkföreningen, Rudi Karasovic. Min tyska räcker inte fullt ut, så jag får hjälp av den svenska fågelkännaren Oskar Franklin med översättningen. Så Rudi Karasovic, han berättar om vad de gör i storkföreningen och vad det var för utmaning som startade det stora intresset för att hjälpa storkarna.
Mein Name Karasovic Rudi vom Storchenverein Rust. Der Storchenverein kümmert sich um die Störche seit den 80er Jahren.
Det som har hänt är att de hade en parasit som har angripit storkungarna. Någon typ av kvalster skulle jag tro att det är. Och därför så har de nu hjälpt storkarna och desinficera borna för att få bort det här problemet då. Och, så att det var jättemånga som var drabbade, så att de höll på då att försvinna nästan. Och därför har de gjort det här och hjälper storkarna.
Den vita storken har sina starkaste fästen i södra och östra Europa. I Sverige försvann ju på 1900-talet storkarna helt från Skåne där de fanns. När markerna dikades ut och storkens landskap blev till torra åkermarker. Med människans hjälp håller det nu på att komma tillbaka i Skåne. Här i Österrike har också landskapet förändrats och torkats ut till nackdel för storkarna. Och stränderna i Neusiedlersee har tagits över av tjocka vassbälten istället för öppna betesmarker som storkarna behövde. Så storkföreningen sköter nu 30 hektar mark genom kreatursbete för att gynna storkarna alldeles bredvid staden.
Och nu kommer en stork flygande över oss här. Oj, 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 på vida vingar. Och sen går den ut och landar här i det här fältet här. Vad jag förstår så sköter ni det här fältet där storkarna kan hämta sin mat.
Ja, vi har cirka 30 hektar wiesenland zur Pflege, um die Wiesen niederzuhalten, um dem Storch Nahrungsfläche zu geben am Seerandgebiet. Die Feuchtigkeit ist für den Storch.
De behöver nära sjön så här fuktiga ängar, så det finns mycket mat för de där insekter och annat som de äter. De äter i princip allt möjligt. Insekter, ormar, grodor, smådjur, till och med små harar och fisk. Johan berättade att de klipper eller slår och sen har de får som betar. Ja. Som håller gräset kort så att storkarna kan hitta sin mat. Förr i tiden så har de skördat vassen och använt till byggmaterial och sålt till andra länder faktiskt. Så de har tjänat bra på det då. Men nu är det inte något behov längre, det är inget efterfrågan på det, så de gör inte det längre. Och problemet är att då växer vassen, när den blir gammal så är den inte längre attraktiv för djuren och gå där och beta. Det blir för tjockt och tätt, så det växer igen. Så att de håller på och gör olika metoder för att förhindra att det växer igen för mycket.
Hur många storkar häckar här?
Ja, wie gesagt, wir hatten ein großes Problem in den 80er Jahren, da hatten wir nur mehr 3 Brutpaare. Jetzt haben wir Gott sei Dank den Bestand wieder gehoben durch die Pflege. Wir hatten voriges Jahr 29 Brutpaare.
När det var den här parasiten, då fanns det bara 3 par kvar. Men nu så har de kommit tillbaka då sen de har hjälpt dem, och nu finns det 25 par storkar. Det är en stabil population nu, men de har mera bon som de har förberett till storkarna, så att, för de vet inte exakt vilka bon de kommer att ta. Så att det finns ännu mera platser de kan bo på än som är upptagna för tillfället då. Men de har nog med platser nu att bo, så att det är ett stabilt läge nu.
Det är söndag, kyrkklockorna ringer. Berätta lite grann om det här storkrehabiliteringscentret vi ser där borta. Vad händer där?
Ja, vi har en storkenpflegestation. Es ist so passiert, dass meine Eltern das 37 Jahre ehrenamtlich bei uns im Haus gemacht haben und aus Altersgründen meine Eltern jetzt aufgehört haben mit der Storchenpflege und der Storchenverein das übernommen hat. Wir haben daher eine Storchenstation gebaut, in der wir
In 37 år så har hans föräldrar haft den här storkrehabiliteringsstationen. Och där tar de hand om storkar som antingen skadade så att de inte kan flyga eller föräldralösa storkungar. Och där får de då vård ända sedan de är små och mat och blir omhändertagna personligen så att säga hos hans föräldrar. Och sen är de i den här stationen och där får de lära sig och bli vuxna då, få mat och lära sig att flyga och sånt. Och sen blir de utsläppta. Målet är att släppa ut så många storkar som möjligt i vildmarken igen.
Förstod jag rätt att hans föräldrar till och med haft storkungar i sängen?
Ja, precis. De behöver omvårdnad och de behöver socialt liv också. Man måste prata med dem, annars blir de inte normala när de är vuxna.
Ja, men ska vi ta och gå in i stan och titta där de bor och där vi har, det är alltså en fantastiskt gammal, vacker stad, storkarnas stad kan man verkligen säga. Nu har vi kommit in i stan och jag står omgiven av hustak där storkborna ligger tätt. Man har byggt plattformar för storkborna på skorstenarna och flätat bobalar av vinrankegrenar man fått över när man beskurit vinodlingarna.
Och det är intressant. De har, från början så kom storkarna och byggde borna direkt på skorstenarna. Mm. Och det var inte så bra för att blockera just skorstenen. Ja, just det. Så att det de gjorde då är att de byggde en sån plattform istället då, så de kan bo på plattformen som inte blockerar skorstenarna. Ja. Och för folk gillar egentligen att ha storkarna, men då slipper de det problemet med skorstenen. Han berättar just att storkarna senare på säsongen när det börjar bli dags att ge sig iväg söderut så träffas de alla och sätter sig tillsammans på till exempel på kyrkan på taket då, på en lång rad. Och sen flyger de upp och cirklar runt stan och högre och högre upp för att testa termiken, alltså luftströmmarna. Och sen när det passar, då ger de sig av.
Hur mycket betyder storkarna för turismen här i staden Rust?
Also uns ist bekannt aus den Ferienmessen, aus den Urlaubsmessen, wissen wir ja, wie viele Fragen von welchem Thema kommen. Und es ist so, dass Rust mehr Säulen hat. Rust hat die Altstadt, Rust hat den Weinbau und Rust hat den Storch und den See.
Alla som frågar om Rust och som vill komma hit, då är 60% av frågorna handlar om stork. Ja. Och man kan se om det är jättemycket folk som går runt, särskilt på morgonen då, och fotograferar.
Det klappar på taket. Det där är Rusts musik. Och storkarna verkar inte särskilt bekymrade över klockorna som ringer i Rusts vackra kyrka med sitt höga torn. Och jag tror att vi efter gudstjänsten när den är slut ska få gå upp i det där tornet och spana ut ovanifrån över storkarnas stad Rust och se storkarna lite från ovan. Gudstjänsten i stans kyrka är nu slut och mot en euroutbetalning har vi nu gått upp i kyrktornet. När andfåldheten har lagt sig efter de många stegen kan vi nu njuta av utsikten. Vita storkar på väg i luften till och från den stora fågelsjön ser vi åt ena hållet. Och så storkbon på alla skorstenar. Säkert ser vi 10 stycken härifrån kyrktornet. Vi kan titta rakt ner i familjelivet på halvvuxna storkungar och matade föräldrar. Och familjelivet är ganska ljudligt. När en förälder återkommer med kanske en snok eller en groda i näbben så blir det ett väldans näbbklapper. Här ska hälsas med bakåtböjda nackar. Kyrkklockan har tystnat, men näbbklappret pågår i storkbo efter storkbo, timme efter timme.
i röst storkarnas egen stad.
Mm, storkklapper. Thomas Öberg var reporter och storkarna klapprar. Alltså det är motsvarigheten till andra fåglars sång kan man säga. Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Och just nu pågår ju klimatmötet COP30 i Beläng i brasilianska Amazonas. En som är på plats är Alexandre Antonelli. Han är professor i biologisk mångfald vid Göteborgs universitet och han är också forskningschef på Kew Gardens i Storbritannien. Vår reporter Lisa Henkav ringde upp honom igår morse och undrade: vad gör en växtforskare på ett klimatmöte?
Ja, så det här är världens absolut största och viktigaste klimatkonferens. Och det går inte att skilja klimat från miljön eftersom naturen förser oss med otroligt många tjänster, där inklusive lagring av koldioxid. Och vi vet att hur mycket kol som finns i luften och hur varmt det blir, det hänger ihop. Så att ju mer vi släpper ut, desto varmare blir det. Och det betyder också att vi måste ha en bra vegetation, en välfungerande miljö. Det vill säga artrika ekosystem som fortsätter att ta upp koldioxid och lagra det säkert på marken. Så att vi här som forskare för att kunna vara med i olika diskussioner med politiker och beslutsfattare och företagsledare för att just tala om betydelsen av växter då och den biologiska mångfalden för att bekämpa klimatförändringar men också för att hjälpa oss att anpassa oss till ett varmare klimat och mer opålitligt klimat vad gäller matförsörjning till exempel. Så att det är viktiga dagar, väldigt mycket att göra, men också väldigt viktigt att kunna vara här och vara med på det här.
Och vi är vana vid att det pratas mycket om just det här med utsläppen av koldioxid och hur man ska få ner dem. Hur tycker du att balansen är i samtalen eller hur är fokus i år? Finns det någon skillnad jämfört med tidigare?
Jag tycker att det har länge varit ett skevt fokus. Där man bara ser naturen som ett sätt att kunna fortsätta släppa ut koldioxid. Och så kommer naturen då, liksom skogar och andra miljöer, ta upp det här koldioxiden så att vi kan bara fortsätta på så vanligt. Men det är också ett väldigt ensidigt sätt att se på naturen och den biologiska mångfalden och olika ekosystem. Eftersom de gör så mycket mer än att ta upp koldioxid. De ger oss mat, de utför massa pollineringstjänster, de förser oss med fibrer, med mediciner och sen har de förstås ett otroligt viktigt moraliskt värde. Så att jag tror att det har verkligen varit ett bra val egentligen att ha det här klimatmötet mitt i Amazonas det här året för första gången. Och det har förändrats det här synen tror jag på naturen som inte bara liksom är någonting som gör sin tjänst till någonting viktigare än så. Och under de diskussionerna jag har varit med på så har man mycket oftare pratat om biologisk mångfald och naturen som något oerhört viktigt. Att vi arbetar med tillsammans med klimat. Och det är verkligen skillnad då. Det här är mitt femte COP-möte. Och det är det första som jag verkligen ser att det här har kommit på tal. Mycket oftare och mycket mer naturligt tror jag än under tidigare klimatmöten.
Mm. Och apropå det är på plats i Amazonas. Amazonas är ju känt för att ha en väldigt stor betydelse för egentligen hela jordens klimatsystem. Hur går det med Amazonas och regnskogarna i Sydamerika nu?
Det går inget bra, det kan man långt säga. Så att man får ju ändå fira att Amazonas har liksom inte än nått det här vändningspunkten eller tipping point som man nu befarar då utifrån den forskningen att det kanske kan nå vid 18-20% avskogning och den ligger på ungefär så då. Men efter kanske 20% eller 25 så kan det här hela tippa över till någonting helt annat som skulle få ödesdigra konsekvenser då. Och avskogningen fortsätter det går lite långsammare än tidigare. Och det är någonting som Brasiliens regering har jobbat väldigt hårt för att åstadkomma. Men det är fortfarande så att väldigt mycket mark avskogas och nästan allting som avskogas är olagligt. Så det är inte alls kontrollerat. Och det är tyvärr också så att andra regnskogar i Sydamerika och i världen ser samma trend. Då. Så att förra året sattes det ett nytt rekord med ungefär 6,7 miljoner hektar regnskog som försvann. Och det här är dels på grund av att man avverkar, det vill säga man tar ner träden och vegetationen ofta för att expandera jordbruket, men också att man tänder på, och bränderna har varit väldigt viktigt bidragande faktor till att så mycket skog försvann. Så det är otroligt oroväckande.
Jag tänker på att det finns klimattoppmöten och det finns också möten om biologisk mångfald just. Är det så att det egentligen skulle kunna smälta ihop till ett gemensamt möte framöver, tror du?
Ja, jag tror tyvärr inte det, men jag skulle faktiskt vilja se det. Jag vet också att alla inte skulle hålla med mig om det, men det är oerhört viktigt att man inte bara fokuserar på ett problem när man försöker lösa de här kriserna, utan att man tänker på ett mer holistiskt sätt. Och genom att förena de här agendorna då och de här utmaningarna så skulle man faktiskt kunna åstadkomma mycket mer, tror jag. För det finns en risk, och det har jag sett flera gånger tidigare, att man till exempel sätter igång åtgärder för att bekämpa klimatförändringar genom att plantera monokulturer av träd, ofta exotiska träd på olika områden här i tropiska bältet. Och det kanske leder till ganska mycket koldioxiduppfång. Och det skulle teoretiskt sett hjälpa oss mot klimatkrisen. Men samtidigt så leder det till väldigt negativa konsekvenser för den biologiska mångfalden. Och även för till exempel vattennivån i många områden. Då. Så att jag tror att det skulle vara bättre att banta ner de här stora mötena. Fokusera på att bara ha beslutsfattare och de som faktiskt måste vara på de här mötena. Istället för väldigt många andra företag till exempel. Och jag tror att det skulle vara mer effektivt helt enkelt.
Det sa Alexandra Antonelli, växtforskare och professor vid Göteborgs universitet och forskningschef för Kew Gardens i London. Och det var Lisa Henkov som hade pratat med honom igår morse. Växternas pollen har olika utseende. De är artspecifika. Det kan man se om man har ett mikroskop med minst 100 gångers förstoring. Och om man ska läsa av vilka pollen som finns i jordlagren genom historien, då kan man spåra stora händelser som har drabbat också människor om man har den här läsförmågan. Och det har paleoekolog Per Lagerås som finns i Lund. Och Lena Näslund, du är där också i mikroskoprummet.
Vi är i mikroskoprummet där man kan kasta sig fram och tillbaka i tiden. Vi har ju börjat vid istiden och tittat på vad som har hänt i landskapet och kunnat se att för 6000 år sedan, då kom människan, jordbrukare, invandrande med sina fröer, och sedan dess så har människan haft en väldigt stor roll i att påverka landskapet, och då har det varit jordbruk och framförallt djurhållning som har påverkat.
Ja, så är det. Så att det är människans, idag är ju landskapet väldigt genommanipulerat av människan kan man säga, men det har ju en lång historia. Och med sina djur och betesdjuren framförallt och åkerbruket så har man gradvis öppnat landskapet. I takt med att befolkningen har ökat och det har blivit fler och fler gårdar och man har flyttat ut upp i skogsbygden efterhand och koloniserat dem och odlat upp och så. Så på så vis så kan man säga att växtligheten den speglar ju samhället. Den speglar befolkningen och så det tycker jag är väldigt intressant att man kan liksom använda pollen och vegetationshistoria för att också se vad händer i samhället och händer med människorna.
Mm. Och då kan man se, vi har väl alla hört talas om digerdöden. Och den har intresserat dig väldigt mycket. Varför är en paleoekolog intresserad av digerdöden?
Ja, men den är ju fascinerande. Den är ju så här, på sätt och vis så känner alla till den, men samtidigt så vet vi ganska lite om den. Hur många människor dog, hur drabbade den oss och sådär. Ja, det var egentligen när jag upptäckte att vi kan se den väldigt bra faktiskt i pollen. Det är ganska otippat så att man... Små pollenkorn ut i torvmossarna i Småland har visat sig vara kanske den bästa informationskällan för hur digerdöden slog, hur pesten slog till här. Så det vi ser då när vi sammanställer många pollendiagram från höglandet, det är att vi kan se att de här sädespollen då som visar att man har odlat, de upphör då precis när vi vet att pesten ska komma till Sverige. 1350 efter Kristus kommer pestvågen hit första. Då ser vi att odlingen upphör på många ställen. Och det är gårdar som helt enkelt ödeläggs då. Antagligen för folk dör eller att de flyttar någon annanstans där det blir tomma gårdar. Och då just de här höglandsområdena, de är speciellt bra tycker jag för att fånga upp den här typen av... De tar liksom tempen på samhället kan man säga, upp- och nedgångar. För där står liksom träden, skogen står och väntar bakom hörnet kan man säga. Så när markanvändningen upphör... så kommer skogen invandrande. Så vi ser det i pollendiagrammen då att odlade växter upphör, betesväxterna minskar och så kommer björken in kanske först då, expanderar snabbt och så kommer andra trädslag efterhand då. Så går det några hundra år, så ser vi att de så rör skogen undan igen och gården kommer på fötter och så på många håll. Så att det just det lilla gapet där, det kan vi fånga precis och visa att i alla fall på småländska höglandet blir det rejält avfolkat till följd av pesten då.
Mm. Men du, det var ju då sjukdomsutbrott som ledde till det här. Men sen har vi det här med fimbulvintern. Och det är ju en saga i asatron om fimbulvintern som ska komma och där det ska bli kallt och omöjligt att odla och det ska förebåda då undergången Ragnarök. Men det finns ju tankar om att det kan finnas en verklighetsbakgrund till det där.
Precis, precis. Man misstänker det nu. För nu har vi väldigt bra belägg för en rejäl klimathändelse på 500-talet. Och genom mycket forskning nu så vet vi att det var stora vulkanutbrott då. 536 vet vi precis det första och så kom det ytterligare några efter det. Och så, som spred så mycket stoft i atmosfären så att solinstrålningen minskade. Och det finns fint beskrivet från skriftliga källor och vi har ju inte det här uppe så. Men i Medelhavsområdet hur solen blev svag och lyste som månen och det var i alla fall ett år och troligen i två somrar. Och den klimathändelsen verkar fått stor betydelse på jordbruket här uppe hos oss också. Så vi kan se på den diagrammen även där att odlingen upphör. Så vi kan inte säga då precis att det beror på det, men troligen så den tidsmässiga sambandet att det skedde på 500-talet på många ställen på småländska höglandet upphör odlingen. Samma sak då. Björken kommer in, eken ökar igen och sånt. Och mycket av de här markerna blir för fäfot. Och kanske man har betesdjur fortfarande kanske på lite hela som driver runt med att ta skogen över. Och många ställen så är det inte förrän sen fram i medeltid, kanske 1100-1200-talet som odlingen börjar igen. Så blir det långt tapp där kan man säga. Så det blir också så att så till och med som små sädespollen ute i torrmossarna kan berätta, kanske vår bästa källa för att berätta hur befolkningsmängden gick upp och ner så långt tillbaka när vi inte har några andra. Vi har inga befolkningsstatistik så säger från dem den tiden.
Men sen får man lägga lite pussel då för att man kan se på pollen vad som händer i naturen.
Precis.
Men sen får man liksom ställa lite olika frågor då för att dra slutsatsen om vad är det som kan vara en liksom orsaken till att det händer.
Så är det. Orsakssambandet ser vi inte direkt utan det är de tidsmässiga sambanden. Och i det här fallet så, men här är det så bra timing med den här klimatförändringen, så vet vi också att det spred sig pestvåg redan då, den här justinianska pesten efter klimathändelsen, och den vet vi inte, den kanske nådde hit och så. Men jag tror vi kan säga säkert att det är en befolkningsminskning som vi ser, och det är intressant att se hur naturen reagerar direkt, liksom, ta tillbaka en del av den här marken. Så det är ett samspel där mellan hävden och det vilda, om man säger så.
Men du... nu har vi ju då under sett att från det att jordbruket startade 6000 år sedan och sen har det blivit mer intensivt och liksom tagit större delar av landskapet i anspråk, men det har ju varit en boskapsskötsel och odling där boskapsskötseln ju har varit kanske den viktigaste danaren av landskapet ända fram till, kan vi säga, någon mitt av 1800-talet kanske. Och sen har det ju gått väldigt fort med den här landskapsomvandlingen när järnplogen kom och konstgödseln kom.
Precis. Jo, när vi studerar så här långa perioder, det är klart det har hänt saker i jordbruket. Det är en utveckling hela tiden, både av redskap och grödor och befolkningen ökar allting. Men det är ändå lite liksom, man har haft kombinationer, man har haft djur, man har haft lite åkrar, de har varit beroende av varandra, det här samspelet. Nu i det moderna jordbruket med konstgödsel och sånt så är det frikopplat. Så att det, nu är det en helt annan scen, om man säger så.
Men om vi tittar framåt nu, vi är ju i en ganska dramatisk tid just nu med klimatförändringar och ingen vet riktigt vad som kommer att hända. Nej. Vid olika scenarier med temperaturhöjning. Om man ska liksom ta stöd i vad pollen har berättat för oss.
Ja, man kan ju säga att det så är det ju, pollen visar ju bara den stora historien också att människans påverkan på vegetationen är väldigt stark och att vegetationen reagerar på alla de här förändringarna, men också på klimatet. Så att men det vi kan spekulera i alla fall om vi tänker att det blir ju så snabbt varmare nu så det är svårt att bedöma vad som är riktigt medeltemperaturen här. Men det blir varmare och jag tänker mig att boken då, som har en nordgräns här, den kommer kanske expandera norrut igen. Och kanske kommer vara ett viktigare träslag för skogsindustrin, skulle jag tippa. Medan granen kommer ju tryckas tillbaka genom de här milda vintrarna. Det är inte,
och att vi redan kan se att granen har det kämpigt.
Jag förstår det, va? Det är inte så bra kvalitet på granen längre ner. Och det är de här milda vintrarna tror jag säkert som gör det. Så klimat, det kommer påverka vegetationen väldigt mycket. Sen får vi se hur det går med hur man tänker kring biologisk mångfald och jordbruket och allting. Sådär. Vi kan ju också se kanske en del av de grödorna, som de stenåldersgrödorna vi pratade om tidigare. Här med ämmer och spält och de här grejerna kanske kan komma tillbaka. De har ju andra fördelar också, som att de är nyttiga och sådär. Men också att klimatet kan...
För de försvann när klimatet blev sämre.
Ja, men precis. De försvann under järnåldern när det blev kallare och fuktigare. Till stor del. Och så det blir nya grödor som kan komma in här. Om man vill testa det.
Ja, det är lite svårare att resa in i framtiden med hjälp av pollen. Men det är ju alltid intressant att kunna titta bakåt. Tack för de här spännande utflykterna och helt klimatneutrala har de faktiskt varit också.
Tack så mycket Lena Näslund, fältreporter för Naturmorgon, och Per Lagerås, paleoekolog på Arkeologerna i Lund. Nu är det dags för en kråkvinkel den här veckan med Helena Söderlund.
Det är början av november och jag är ute och joggar i grått, svagt dagsljus. Oktobers symfoni av färger är över. Men framträder istället något så vackert, något som jag aldrig tänkt på förut. Vitsvarta, smala björkstammar, tänk er en Lars Lerin-målning. Och sen små plymer av eld här var. Det är bokarnas blad som sitter kvar på träden och glöder. Brunguldiga men helt självlysande lyster. Ja, bokarna, de är verkligen sist kvar på festen. När lönnlövens färgkaskader blivit till prassliga högar på marken och askarna för länge sedan tackat för sig, sitter boklöven kvar. Och alltså, jag har inte noterat det förr, att bokarna är så sena. Jag registrerar det och lägger in i minnesbanken. Och så funderar jag på varför jag tycker att det är viktigt att komma ihåg. Med åren har jag blivit mer och mer en sån som tycker att det är avgörande vilket datum jag hör den första lövsångaren. Tror att det brukar vara runt den 20 april. Och ja, det gäller inte bara vårtecken. Jag har kommit att njuta av att fylla alla månader med kom ihåg kring vilka jag kan se, höra, lukta och känna just då. Hur det doftar i skogen i början av augusti. av solvarma tallbar och hallon. Att januari kan betyda ivriga ljusa pip från kungsfåglarna som far runt mellan snöiga grangrenar. Och att jag utsett andra helgen i oktober till årets vackraste, det är då höstfärgerna verkligen är på sin peak. Och häromdagen ringde det i massa små klockor när jag öppnade ytterdörren för att gå ut i cykeln. Det började bulta i bröstet. Hej, ni är här! Välkomna! Jag smög runt huset och letade tills jag lyckades lokalisera dem. Sidensvansarna. Bästa novembertecknet. Det var så dimmigt att jag knappt kunde se dem där i körsbärsträdet. Det där knallgula och röda, det såg jag bara för min inre syn. Men deras tokiga tuppkammar avtecknade sig som silhuetter mot det grå. Det fanns en tid då jag kunde reagera. Jaha? När någon berättade att den första tussilagon eller tranan var här. Ja, de kommer väl varje år. Det är väl inget särskilt med det. Jag förväntade mig en större berättelse än att de helt enkelt var här igen. Nu fattar jag att det inte behövs. Att se årets första tussilago, det är en grej i sig. Jag tror att jobbet här på Naturmorgon bidragit här, inte minst genom alla er. Ni som hör av er och berättar om allt som händer vid olika tidpunkter. Och så går jag ut själv och noterar. Månad läggs vid månad, år läggs vid år. Till slut får man ett finmaskigt nät, en mosaik av händelser. Där jag vet att aspen, den slår ut ganska sent. Och jag vet till och med när just den aspen slår ut i förhållande till aspen som står bredvid. Jag vet inte det för att det står i en bok utan för att jag har sett det själv. Väldigt sällan skriver jag ner några datum utan jag stoppar in informationen i min lite trötta hjärna. Och jag tror inte att det gör en överlastad utan att det ger en hjälp, en styrsel, något tryggt att lägga upp resten av kaoset på. Och det bästa med det här är att det hela tiden finns nya nyanser att ta in och lägga till sitt årstidspussel. Nu vet jag att början av november har en helt egen färgpalett i grått, svartvitt och guld. Guld som är boklöv som vägrar släppa taget.
Helena Söderlund i veckans kråkvinkel. Och nu är det ju mer mitten av november. Vad är speciellt just nu? Ja, ut och spana. Nu finns det också en chans att vinna en snygg och bra termos. Det man behöver göra är att klura ut svaret på veckans naturfråga och sen skicka in svaret och hålla tummarna. Här kommer veckans fråga. Den här arten smusslar inte med att den lever av döda lövträd. Men namnet för tankarna till havet, till två olika marina mollusker. På senhösten kan den plockas i skogen, men de flesta av oss hittar den i publika kylskåp. Då under delvis annat namn. Skicka svaren till naturmorgon@sverigesradio.se eller med posten Naturmorgon 35930 i Växjö. Naturfrågan den 12 november lyder. Den här arten smusslar inte med att den lever av döda lövträd, men namnet för tankarna till havet, till två olika marina mollusker. På senhösten kan den plockas i skogen, men de flesta av oss hittar den i publika kylskåp, då under delvis annat namn. Rätt svar på förra veckans fråga var fjällskära. Och veckans vinnare är Anna-Karin Kilberg i Östersund, Noel Lennhed i Uppsala och Lennart Agestam i Kalmar. Och vill man återkomma till vad Naturmorgon har handlat om idag så kan man ju alltid gå in på våran webb eller lyssna på repriserna måndag kväll. 7:03 och på natten i natt 4:15. Nästa vecka i Naturmorgon ljuder på sätt och vis växternas röster här i Naturmorgon.
Så att det, tonerna vi hör här styrs alltså av växtens egna elektriska aktivitet, så att det är granen som bestämmer vilka toner och rytmer som kommer. Den var ganska stillsam granen nu.
Tycker du det?
Ja, och nu fick vi lite mer aktivitet.
Den hörde dig.
Ja.
Mm, det är ganska märkvärdigt det där. Det är konstnärsduon Simon Torselli Rin och Bettina Widevold Hysta som ger växterna röst, och det ska vi grotta ner oss i en hel del nästa vecka. Med det säger vi tack för att ni har lyssnat. Producent är Helena Söderlund, tekniker idag Martin Tomolin, fältreporter Lena Näslund och jag heter Jenny Berntsson-Djurvall.